Kära lyssnare, det är torsdag den 19 november, klockan är 12. Jag heter Pelle Strindlund och bredvid mig sitter Per Herngren. Jag har precis släppt ifrån häktet i Barrow i nordvästra England, där vi har tillbringat natten. Vi är nu på väg i bil och lämnar Barrow. Per, kan du förklara lite vad som hände igår?
Ja, vi kom fram strax före 12 och då stannade vi vid Dockmuseet som ligger precis vid den här porten där vi sen skulle göra aktion. Sen gjorde vi den första inspektionen. Vi åkte ett varv mot sols runt hela varvet och upptäckte då att där låg ju faktiskt Trident. Det var första gången för mig jag har sett Trident. Den låg ute i vattnet, övertäckt av någon konstig filt, men största delen av Trident-båten, så det som var ovanför vattenytan, kunde ändå ses. Så det var ett bra resultat. Det var ju på ett sätt ett väldigt negativt resultat av en inspektion, att man faktiskt ser att det finns massförstörelsevapen. Men det gjorde i alla fall att det kändes meningsfullt att göra den här medborgerliga vapeninspektionen som vi hade tänkt göra.
Du, medborgerlig vapeninspektion, vad betyder det för någonting?
Alltså, idén kommer ju från FNs vapeninspektioner i Irak, där FN undersöker om det finns massförstörelsevapen i Irak. Och det är flera fredsgrupper som har undersökt om det finns massförstörelsevapen i våra länder. I det här fallet i England då, i Barrow. Och vi fick ju direkt svar, alltså bekräftelse på att där ligger ett av de värsta, rättare sagt, det är det värsta massförstörelsevapnet som gjorts i mänsklighetens historia.
Okej, okay. Vad hände sen? Vi såg den här ubåten. Vad skedde därefter?
Efter det så hade vi en personlig rapport där vi kollade av. Vi var två vängrupper, fyra från England och tre från Sverige. Vi kollade av med båda vängrupperna tillsammans då. Hur mådde var och en? Hur kändes det? Så vi satt på ett café och så åt lite grann. Kollade att alla mådde bra och så. Innan vi skulle ta nästa steg då.
Får jag en liten paus här. Vi är på väg till fängelset i Risley för att besöka Annika Spalde och Ann-Britt Sternfelt, och vi kollar på skyltarna här att vi kommer rätt. Kendall, det är Lancaster, ja, det är det, M6 vi ska till. Annika Spalde och Ann-Britt Sternfelt som sitter i Risley fängelse väntan på dom efter att ha gjort en nedmontering av en fabrik vid samma ubåtsvarv som vi var på igår. Okej, nu är vi ute på motorvägen igen. Du sa att vi satt på ett café för personlig rapport. Vad hände därefter?
Efter det så ledde du, Pelle Strindlund, ditt rollspel. Vi hade flera rollspelare. Vi prövar att lugna ner vakter som betedde sig på olika sätt. Det var vakter som var upprörda, vakter som försökte stoppa oss eller olika beteenden. Så fick vi testa att lugna ner dem. Det kallar vi för fredsbevararträning. Det var vissa personer som var fredsbevarare som hade speciellt ansvar för att lugna ner vakterna. Och vi andra försökte hitta olika sätt att gå igenom porten. Detta nu var vi inne på ett varuhus, gjorde de här rollspelen. Och vi försökte gå igenom porten och så komma förbi vakterna utan att provocera, på ett lugnt och värdigt sätt. Och det gick ju bättre och bättre efter varje rollspel. Sen avslutade vi med ett förhörsrollspel där vi prövar att delta ett förhör och att kanske vägra svara på vissa uppgifter, men alltid ge sann information på det vi svarar om.
De här rollspelen gjordes under lite speciella omständigheter. Vi höll ju till i en trappa i ett varuhus. Hur har det gjorts tidigare? Har du varit med om det tidigare att man har gjort rollspel i ett varuhus, i en trappa där folk passerar upp och ner?
Nej, det var första gången jag var med om att man har rollspel precis innan auktionen i ett varuhus då. Det gick väldigt bra att göra det i trappan. Och att folk passerade lite då och då, det gjorde att det blev mer realistiskt på ett sätt. Och att man var i en trappa gjorde också att det inte blev någon folksamling, folk gick förbi. Så att det fungerade väldigt bra. Det var väldigt bra planerat och underlättade väldigt skickligt sätt.
Okej, okay. Tack för det. Okej, okay. Därefter rollspelet var klart. Vilken tid var det här då? Var klockan var ungefär halv två eller någonting sånt. Minns du?
Ja, det måste ha varit, va?
Någonting sånt. Vad skedde därefter?
Sen tog vi oss tillbaka till det här dockmuseet. Alltså det är varvsmuseum på svenska. Och jag får sätta paus nu, vi är inne i rondellen.
Okej. Vi tar en paus så vi klarar den här rondellen. Alltså där, M6.
Det är fortfarande Lancaster.
Men du, nu börjar räknemärket på noll här igen. Är det okej? Okay? Nu står den tvåa där.
Ja, då är det liksom lite som en CD.
Jaha, det är ett låt nytt spår. Okej. Okej, nu är vi tillbaka. Jag heter alltså Pelle Strindlund och bredvid mig sitter Per Herngren. Vi har just släppt från häktet. Nu åker vi genom nord, släppt från häktet i Barrow. Vi åker genom nordöstra England här och det är en distinkt doft av gödsel utanför bilen. Var var vi någonstans? Vi hade avklarat träningen och var tillbaka vid varvsmuseet som ligger alldeles vid ingången till det här ubåtsvarvet i Barrow där man alltså tillverkar Trident, en kärnvapenubåt. Vad hände sen?
Efter det så gick vi in till muren ungefär 50 meter bort från den här ingången där vi skulle gå in då. Så vi ställde oss in till muren och när vi var in till muren då så var vi utanför synhåll från själva ingången. Och det gjorde att vi kunde plocka fram det bröd vi skulle överlämna. Vi hade ju bröd med oss som en gåva.
Varför då?
För att visa, det har flera skäl. Ett viktigt skäl är att visa att vi har goda avsikter. Att vi inte vill provocera dem som personer på något sätt. Att vi skiljer på sak och person. Då. Så att det är ju en väl gest. Men en annan symbol med bröd var att visa att det här varvet som bygger Trident kärnvapenubåtar skulle faktiskt kunna bygga fraktfartyg som kan frakta mat från den rika delen av världen till den fattiga delen av världen. Och en tredje poäng var att göra en koppling med provisgruppen Bröd inte bomber som nu sitter häktade. Att visa att det är en fortsättning på deras aktion. Deras huvudsymbol är just Bröd inte bomber.
Okej, vi stod alltså vid ingången, eller vid muren utanför ingången. Vad skedde sen?
Ja, sen gick vi i ganska lugn takt framåt ingången och vi väntade oss att vi skulle bli gripna direkt. Men det blev inte. Vi gick rätt igenom porten och vinkade lite grann åt vakterna. Och vi hade en fredsbevarare som kollade att det var inga vakter som skulle reagera på något underligt sätt. Ja, och så hade vi en annan fredsbevarare som kollade att vi inte skulle agera på något underligt sätt då. Då Rolf hade ansvar för oss och Craig hade ansvar för vakterna. Men vi fortsatte Rolf han kollade lite då och sa att allt var lugnt. Vi bara gick och gick och blev jätteförvånade. Vi hade hoppats komma in ett par meter och hade vi riktigt tur så tror vi kunde komma in kanske 30, 40, kanske till och med 100 meter. Men vi måste ha vandrat flera hundra meter innan vi blev omringade av vakterna.
Så då kom alltså vakter farande från alla håll och en bil körde fram. Hur upplevde du det mötet?
Jo, alltså det var man lite orolig för hur det skulle bli. Men det visade sig att de gick ju väldigt fort i rask takt, men att de visste vilka vi var, att de var väldigt lugna redan när de kom till platsen. Och vi sträckte fram händer och hälsade så vad vi hette och så. Och de hälsade tillbaka flera av vakterna och log mot oss. Och ett par vakter började skoja med oss och diskutera. Och jag tror att Craig Rolf var det nog, som berättade att vi skulle göra en vapeninspektion och frågade om han kunde hjälpa oss med en guidad tur och visa oss runt då. Men det gick tyvärr inte, sa han. Han sa de orden, alltså det gick tyvärr inte, sa vakten då. Det kan vi inte göra. Så att det var ett bra möte. Vi berättade lite grann och sen la vi ner brödet. Vi hade med oss varsin brödlimpa som Craig hade bakat dagen innan. Och vi la ner dem på plats. För att åtminstone ha överlämnat våra gåvor.
Okej, så de... Och så sen så fick vi åka på Elis Land Rover till polisstationen. Och hur upplevde du mötet på polisstationen med de andra poliserna och så vidare?
Först kan vi säga att det var ju du och jag och Craig och Rolf som satt i samma Land Rover. De andra fick åka en senare skjuts. Vi kom på det, vi hade lämnat över mobiltelefonerna till stödpersonerna. Men det hade varit fantastiskt läge när vi satt där och åkte att ringa till Sverige och berätta exakt vad som har hänt och så.
Så nästa gång tar vi med mobiltelefonerna, är det läxan?
Absolut, alltså, vi måste ha med oss mobiltelefon hela vägen. För även när vi satt på polisstationen fick vi sitta ett tag innan vi blev fråntagna all vår, alla grejer som fanns i fickorna. Så att det var väl en sak där. Det var väldigt uppsluppen stämning då, bland oss då, när vi satt både i bilen och sen när vi satt och väntade på att få att våra grejer skulle kollas så att vi skulle skrivas in då. Sen var det väl så att var du och Craig, alltså Pelle och Craig då, som släpptes in först. Du kan berätta vad som hände då.
Ja, just det. Ja, det var alltså jag och Craig från den engelska vängruppen som var de första som släpptes in. Och ja, vi bads, de tog våra namn och adress och vi fick uppge ett telefonnummer som de skulle kontakta. Jag uppgav min morsas telefonnummer. Sen fick vi klä av oss ytterkläderna och skor och vi fick ett par käcka sandaler, skumgummisandaler att ta på oss istället. De har jag förresten med mig här som ett litet minne från Barrows polisstation. Och så leddes vi till, och stämningen var väldigt god. Vi skämtade med vakterna och ja, det var uppsluppen och glad. Bra vibbar helt enkelt. Sen fördes vi till varsin cell. Alltså vi var ensam då i varsin cell. En betongcell, betonggolv med en liten träbrits och någon slags madrass på. Och en plåt toalett i ena hörnet. Som faktiskt spolade väldigt bra. Jag var lite orolig att den inte skulle spola så bra. För det fanns inget lock på den och då kanske luften inte skulle bli så god där i cellen, men den spolade bra. Och då var väl klockan... Ja, förresten, jag har det på mitt digitalur där jag ska sitta. 15.20, jag programmerade in det för att jag skulle komma ihåg det. 15.20 var klockan då. Sen följde ett par timmars väntan. Hur upplevde du dem?
Ja, först då efter ni hade förts bort där in till era celler, så kom vi in där och så de skojade med oss och de sa att undrar om vi kände de här två kvinnorna, så Ann-Britt och Annika då, som nu är häktade, för de hade ju förhört dem.
Och vad svarade du då? För det var en lite känslig fråga, eller hur?
Ja, vi undrar ju om vi skulle bli åtalade för konspiration, alltså medkonspiration, och få samma åtalspunkter som dem. Så att jag svarar så här lite diplomatiskt. Det är klart att jag känner dem. De är ju väldigt med kändisar i Sverige just nu. Så att alla känner dem då. De som var lite försiktiga där i början. Lite, vem är det som säger det? Det är Petrus, va? Innan tuppen gol.
Petrus som förrådde sin vän tre gånger.
Ja, så att då...
Jag avbryter det, jag är lite lustig, för jag fick samma, senare på kvällen fick jag samma fråga av en väldigt vänlig inställd vakt också. Då försökte jag först slänga mig ur med att vi sparade bara på frågor som gällde mig själv. Men då han ville vara så vänlig, han hade ju bara positiva minnen utav dem, så då fick han försöka formulera om det och fråga om jag inte hade hört talas ändå om de här tre svenskarna. Jo, det medgav jag, att det hade jag gjort. Och då berättade han hur sympatisk och trevliga de hade varit, och att de hade skickat kort, alltså Annika, Ann-Britt och Stellan, till polisstationen också. Men förlåt, du var vid incheckningsdisken där på polisstationen.
Ja.
Tillsammans med...
Det var tillsammans med Rolf då. Och han och jag, vi skojade rätt mycket med poliserna. De läste upp själva åtalet där, förklarade varför vi var gripna då, för den vakten som tog emot oss, så att den visste formellt då varför vi satt där, eller att vi blev formellt incheckade då. Så jag skojade så att that was a pretty good description, I wouldn't say it better myself. Det skrev jag ner sen i pappret, citerade mig där. Så, ja, sen blev jag också förd iväg och förlorade bältet, det mesta i fickorna, för att behålla näsdukar och tuggummi faktiskt, och klocka då, men jag förlorade pennor och allt i plånboken och såna här saker då, och fick samma konstiga liksom sockar, yttersockar av skumplast som du fick, Pelle då. Sen då förut så inte den här cellen. Jag tror faktiskt det var en, var det inte en betongsäng?
Nej, jag hade en som, det var som en, nej det var en trä.
Det var trä
alltså. Eller var det betong?
Ja, jag hade bara för mig att det var betong, men i alla fall så låg det då en madrass med galon runt omkring. Man fick ligga rätt på den galonen. Det var ganska varmt i cellen då. Tjocka väggar, gula väggar för mig. Sen var det två titthål då, från olika vinklar. En som var i dörren. Och sen ett annat titthål som var lite snett till höger. Snett inåt liksom rummet då. Kan säga då i hörnet. Så att det är titthålet då. Det titthålet fungerar som spegel när inte de använde sig av det.
Det var alltså ett titthål så att vakterna skulle kunna titta in på oss. Vi kunde inte titta ut genom det.
Nej, just det. Men det titthålet i dörren, där kunde vi faktiskt titta ut. Men man såg ju ingenting, för att de bara gick förbi där snabbt. Vad var det mer? I cellen. Ja, efter ett tag fick vi mat. Jag fick chili con carne. Det var rätt gott.
Och jag fick vegankäk. De verkar vara vana vid veganer där på engelska polisstationen. Jag fick bönor och potatis.
Sen efter det fick jag yoghurt till efterrätt. Så lite senare en kopp te. Och då började jag känna lite grann vätskebrist. Jag tänkte inte på att man kunde fråga efter vatten där. Så att då vätskebristen började komma. Eller började kännas av. Sen kände jag det hela resten av tiden. Att det var för lite vätska i kroppen.
Och varför frågade du inte efter vatten?
Jag kom på det ganska sent att jag kunde fråga efter vatten. Jag trodde man fick in allt man skulle få in. Men sen då, när vakterna kom då skulle slänga in då sitt te eller också bara säga någonting. Då var man liksom så överraskad så då glömde jag av det med vatten varje gång. Så en gång jag kom på det här med vatten, det var när advokaten frågade om jag behövde någonting. Inför förhöret, om man ville ha vatten, då begärde jag vatten och fick en liten kopp vatten då. Det var ju senare på kvällen. Jag begärde in böcker också. Fick några skitböcker, alltså Reader's Digest. Och någon dålig deckare från 64. Sån här verkligen klischébok. Det var sån här lustiga. Man måste ha haft de här böckerna i evighet.
Ja. Jag fick också in, beställde också in böcker, fick också ett par ex av Reader's Digest. Det är alltså det bästa på svenska. Ingen av mina favoritpublikationer. Den är ju extremt högerorienterad, väldigt konservativ. Det brukar alltid på den gamla goda tiden fanns alltid någon artikel om ondskans imperium, hur hemskt det var i Sovjet och så vidare. Nu brukar det vara, nu är det terrorister eller hur, eller Fidel Castro eller Nordkorea som får sin känga i var och annat nummer. Det där med vatten, det var lite lustigt att du sa det, för det var, jag vet inte om du upplevde det, men jag blev väldigt lydig eller väldigt ödmjuk och foglig väl på polisstationen. Jag vet inte riktigt. Så att jag vågade egentligen aldrig riktigt fråga efter vatten. Ja, nej, men det kändes som att åh nej, då måste vakterna komma hela vägen ner i korridoren med det och så vidare. Och nej, de gäller att hålla sig väl med. Det är lite lustigt. Det visar ju vilken, eller jag upplevde mig som väldigt utsatt i den här situationen. Vad mer? Ja, som sagt, vi fick ju mat. Och så sen jag försökte bedriva tid med lite skuggbadminton. Jag har varit badmintonspelare i en 9-10 år, så att jag gjorde lite skuggbadminton där i cellen, försökte gymnastisera på så sätt. Ska vi fortsätta eller ska vi ta en paus?
Vi tar en paus.
Okej, vi tar en paus. Och vi slutar alltså vid innan själva förhören måste börja. Okej, då är vi alltså tillbaka. Det här är torsdags 12.40. Det är jag, Pelle Strindlund, och vi med sitter Per Herngren och kör. Vi har släppts från häktet i Barrows. Där vi har tillbringat natten efter att ha gjort en medborgarinspektion vid Barrows ubåtsvarv, där man tillverkar kärnvapen i båten Trident. Och vi har tidigare pratat om hur vi förberedde aktionen och hur den utfördes, hur vi greps och hur vi hamnade i varsin fängelsecell. Varsin häktescell naturligtvis. Hur upplevde du det, Per, att sitta i häktescellen?
Ja, det var lite olika vid olika tillfällen. Först att komma in där, då var man ju väldigt först var det här liksom att jag var tråkigt att bli separerad. Jag var ändå väldigt glad så den första stunden. Man var ju nöjd med aktionen. Lite dumt här för att våra stödpersoner blev gripna. Så vi visste inte om någon visste överhuvudtaget om vad som hade hänt. Så Så det var en miss. Sen, så det funderar man lite grann på. Sen låg man där och så var rätt bra att skratta lite grann. Det var lite olika saker som hade hänt som man tyckte var lite roligt. Man gick igenom minnen. Så man blev lite nostalgisk där kanske, jag vet inte.
Nostalgisk från tidigare aktioner eller?
Nej, utan bara från aktioner. Man liksom, vad hade hänt och när vi hade suttit tillsammans innan och så här. Man liksom funderade på det. Levde lite grann på aktionen och på vår tid i cellerna och i polisbilen efteråt. Så att det var väl så ett tag. Sen gick det några timmar och man bara räknade, vad är det som händer och sånt. Och då blev jag lite grann så här otålig, vad är det som händer, vad är de ska göra nu då? Så någon gång framåt 8 eller 9 så begärde jag, 8 var det kanske, så begärde jag få en advokat, hade jag inte begärt tidigare. Det var helt enkelt att få information. Men strax efteråt så kom det, och det skulle jag få, då skulle det komma en advokat och så. Men innan advokaten hann fram så kom det en förhörsledare som berättade vad som pågick. Att de höll på med förhör och att det tog ganska lång tid och så, men jag skulle bli förhörd lite senare. Sen någon gång kanske vid 9:30 så blev jag kallad till att prata med advokaten och fick reda på att han gick igenom mina rättigheter, hur förhöret skulle gå till och vad det är. Han tyckte jag borde säga och inte borde säga. Så, och sen kollade han upp vad det var, hur utredningen hade gått fram och vad det var de misstänkte, så vad det var de undrade över. Sen gick han tillbaka till mig och han berättade då att det de funderade på var om de skulle ge oss conspiracy for criminal damage som åtalspunkt då. Och då hade de läst i Pelles, ditt schema.
Jag ser det.
Men för att ta på dem, man hade ju sökt en av våra bilar som stod parkerad på museet. Och där inne hade de hittat då schemat. De måste ha dyrkat upp den bilen antar jag. Och där stod det då att vi skulle undersöka hur man ska avrusta Tärent-ubåten. Och då tänkte de sig, och där stod det också att vi inte skulle göra någon avrustning under den här aktionen, så vi visste dem. Men de undrade om vi skulle ge information då till, är planerat att ge information till framtida grupper som skulle avrusta själva Trident-ubåten.
Så man kan säga att temperaturen skruvades upp några grader där, att helt plötsligt så stod vi inför möjligheten att åtalas för conspiracy to criminal damage, vilket är samma åtalspunkt som bröd inte bomber har, eller hur?
Ja visst, då kunde vi blivit häktade ett halvår, fått en rättegång och kanske fått 1 eller 2 års fängelse då, mot att vi hade räknat med några timmar. Men grejen är att även om de hade häktat oss för det, så hade de säkert inte kunnat fälla oss då, eftersom den punkten på schemat, den var väldigt tydlig att det är ju detta vi vill göra. Men åtalsmässigt så skiljer man på vad folk vill göra. Folk vill göra civil olydnad, eller folk vill göra en icke-våldslig revolution och så. Och vad de faktiskt planerar att göra, det är det som man planerar att göra som är åtalsbart. Och vi hade ju bara planerat att gå in och bli gripna direkt, kunna lämna över våra gåvor. Och det fick vi reda på, det var inte ens åtalsbart just där vi gick in, för att vi var inte inne på high security area, utan var bara inne på private property area, alltså Barrow-varvets egen privata egendom. Där var vi inne och det kunde man tydligen inte bli åtalad för. Så de vacklade mellan att liksom hålla oss länge eller bara släppa oss utan åtalspunkter. Så att när vi fick reda på det av advokaten så la jag upp ett förslag på vad jag kunde, att skilja på det här med planering och intention då, på ena sidan vad vi liksom faktiskt hade tänkt att göra den här dagen då, och våra önskemål eller vilja eller motiv eller vår symbol kan man kalla det för, att vi gör en undersökning för att undersöka möjligheten att få till stånd en avrustning. Mm. Så att, och det tyckte väl advokaten var okej att han sa det. Så det sa det till poliserna. Det var två förhörsledare.
Jag tänkte vi skulle vänta med själva polisförhöret.
Ja, visst.
Jag tänkte jag skulle säga någonting om hur jag upplevde det i fängelsecellen innan förhöret började. En sak som var lite kul, det var ju att du och jag och Per kunde prata med varandra genom ventilationssystemet. Jag började och knackade. Jag hade läst den här natt klockan 12 på dagen, Kustners roman för någon månad sedan, och där beskriver han om ju hur han sitter i bolsjevikernas fängelse och knack kommunicerar med de andra fångarna. Så jag tänkte att jag skulle pröva den gamla klassiken. Och det visade sig att du, Per, svarade där med en hälsa för halsen. Hur är det den går? Hälsa för halsen. Ah, ja, den där klassiska knackningen. Och så kunde vi prata genom ventilationssystemet. Ganska bra faktiskt. Och då frågade du bara hur jag mådde, och då sa jag att jag låg och dagdrömde om en snygg tjej som jag hade sett bara en timme tidigare på museet här vid varvet. Såg du henne, Per?
Jag missade det tyvärr.
Du missade henne. De här filmarna såg henne också. Så jag låg och funderade på att jag skulle kunna få kontakt med henne ifall jag skulle sitta här i häktet flera dagar. Vilket jag då hade börjat fantisera om att vi kanske skulle bli kvar där eller eventuellt få hamna i något fängelse. Sen var det väldigt tråkigt att sitta där, förvånansvärt tråkigt. Det finns verkligen ingenting att göra. Jag skrattade när Craig ropade genom ventilation. Det var du, Per, som frågade Craig, hur mår du?
Ja, just det. Plötsligt fick vi kontakt med Craig efter ett tag då, för han så tydligen satt bortanför dig då i en annan cell.
Och då sa han, fine, but I'm so bored. Och det var verkligen också en känsla jag hade, att han är verkligen uttråkad. Det finns verkligen ingenting att göra. Och sen var jag för lydig för att våga fråga efter någonting att läsa eller att skriva på också. Det är intressant, för just det, jag fick ju de där papperna om våra rättigheter. Där stod det att man kunde få det. Om det inte förelåg särskilda omständigheter kunde man få något att skriva på. Men det togs jag inte fråga efter. Jag vill inte besvära de här vakterna. Och så blev det middag. Och som sagt, fick vegankäk. Det var helt okej, bönor. Och sen fortskred kvällen. Och det blev dags. Och till slut kom någon och kallade mig till polisförhör. Men vi kan börja med hur du upplevde polisförhöret, Per.
Jo, jag var ju liksom lite otålig, så hade jag frågat efter en advokat. Så jag hade ju tillgång till advokat där då. Så jag var ju förberedd en halvtimme med advokaten innan förhöret. Så jag utnyttjade förhöret för att liksom förklara exakt vad vi hade planerat för aktionen. Så det var rätt intressant att de frågade mig om andra personer, och frågade mig om bilen, vilka bilar vi har åkt i då, och sa att i så fall blandade jag in andra personer, så jag kan inte svara på den frågan. Då frågade han mig om jag visste vilka märken på bilarna, och sa igen då att jag ska blanda in andra personer, och vi har bestämt att inte prata om andra än oss själva och om gruppens syfte bara. Så att
det var väldigt lustigt att avbryta det där, för att jag fick precis samma fråga och då svarade jag samma sak. Och så sen idag, det sista vi gjorde innan jag släpptes, var att jag fick mina nycklar, och det var ju bara bilnyckeln. Och det just innan den här polismannen då släppte ut mig, så skrattade han och sa, haha, då var du i Skådan ändå. Men förlåt, all right, du fortsätter. Vad frågade de er om?
Ja, och sen frågade de om jag var med i den här lobbygruppen Bröd inte bomber. Och då sa nej på den frågan. Men jag stödjer dem då. Och vi är här för att stödja dem. Det är liksom syftet med resan. Sen frågade de om jag var med i Trident Plowshare 2000. Men sa också nej, för det är jag faktiskt inte. Jag är inte medlem där. Och sa att den listan är officiell. Det kan ni kolla vilka som är med. Jag finns inte med på den listan. Sen frågade jag ytterligare frågor där, som om var jag bodde någonstans här då. Då sa jag det, att jag bodde på Liverpool Catholic Work. För det är vår hemadress, kan man säga, i England. Sen frågade han om jag är andra personer. Och sa jag, när det var andra personer inblandade, så alltid det här att jag svarar inte på frågor om andra personer.
Var det någon särskilt svår fråga du fick?
Nej, det svåra var ju att försöka nyansera det här från schemat då, där det stod att vi skulle kolla hur man avrustar Triden. Om man ska hamra någonstans, stod ju där. Så att då tänkte ju de sig, det visste jag, att då ville de kolla om vi skulle liksom skicka över den här informationen till några andra grupper. Och då var ju poängen här att vi skulle inte få någon sån information överhuvudtaget. Utan vi hade ju bara planerat att gå in då vid en huvudport mitt på dagen. Då med, då var ju två tv-team med oss. Så vi hade ju inte en chans att komma i närheten. Vi trodde ju att vi skulle bara skulle komma in några meter. Så det berättade jag då exakt våra planer och så, så att de visste det. Sen berättade jag att vi faktiskt hade som motiv eller liksom någon sorts vilja att få igång ett samtal där vi kunde diskutera möjligheten att avrusta alla Trident-båtarna. Och om inte det var möjligt, så hoppas jag att vi andra grupper, fredsgrupper, kan göra det då i framtiden då. Och att ett av våra syften var att diskutera den möjligheten med vakter och andra, kanske även personal där, om det var möjligt.
Hur var till sist om föröret, hur var vibbarna, hur var atmosfären, hur var stämningen i själva förhörsrummet? Var poliserna vänliga eller vresiga, arga, eller, och vilket humör var du på?
Jag hade liksom väldigt klart syfte med vad jag ville ha sagt under förhöret då. Sen upptäckte jag då att de var väldigt trevliga och så. Skojade lite grann med advokaten, skojade lite grann med mig. Försökte få igång en god stämning. Sen märkte jag att de försökte göra så här typiska förhörsfällor. Får man bara prata med andra personer. Liksom förbifarten frågor om jag var med i den och den gruppen, för att kanske få en konspirationsåtal mot mig då. Och när jag märkte att jag var väl förberedd och inte svarade på de frågorna artigt, och då såg jag viss irritation från den yngre förhörsledaren. Och speciellt då när jag vägrade svara på några frågor om bilarna. Ja, vi vet ju redan liksom att det var de bilarna vi åkte då. Och då tänkte jag att jag skulle kommentera den saken då, att jag skulle liksom, okej då, att ni redan vet det då, så att jag skulle medge det då, men jag sa ingenting. Utan när han sa då att ja, vi vet ju redan då, jag sa ingenting utan bara låg artigt mot honom då. Så att, och då blev han ännu mer irriterad då. Man visade inte det mot mig, jag bara såg det liksom lyste igenom där då. Men det byggdes upp någon sorts respekt med förhörsledaren, speciellt den äldre, som hade mycket positiva erfarenheter av samtal och förhör med Annika och Ann-Britt och Stella. Då, så han var väldigt glad över det, den kontakten. Och sen när vi släppte så sa han just det, att så som ni beter borde ju alla fångar, alla andra fångar också bete. Det är väldigt trevliga och artiga och så. Vi diskuterade det här Gandhis tes att man alltid ska skilja på sak och person.
Diskuterade ni två det?
Ja, just det. Och, men det var precis när vi släpptes då. Men det var ju faktiskt den äldre förhörsledaren som var med mig när jag släpptes också, dagen efter. Var det mer under förhöret? Jag vet inte. Advokaten verkar inte så här jätteproffsig. Han var liksom helt inne på att han inte skulle göra bort sig på de här kullerbytterna som de gav honom. Då. Han liksom, det är sånt som en professionell advokat skulle bara gjort i förbifarten och sen ägnat sig åt mig då. Det verkar som att advokaten var inne på att liksom inte han skulle göra bort sig.
Okej. Okej. Okay. Löste det sig det där med förhörsknep? Jag tyckte själv att det först var roligt att få vara på förhör för att det var ett avbrott helt enkelt i den här tristessen i den här cellen där det inte fanns någonting att göra. Och så var en av förhörsknepen, han var lite, ganska charmig person. Han hade en väldig utstrålning, så han var också från Bär och hade en väldigt tjock dialekt. Men jag undrar om de körde lite det här good cop, bad cop. Vi hade två stycken. Och där den ena, han som hade mest kontakt med, han som hämtade hos mig och så vidare, var väldigt sympatisk och så vidare, medan den andra mannen var lite vresig helt enkelt. Han ville inte presentera sig till exempel i början, utan sådär, nej, det gör jag senare och så vidare. Och han var så, ja, lite allmänt vresig och hård. Jag vet inte. De försökte naturligtvis fråga om andra personer, men jag sa ju väldigt tidigt i förhöret att jag bara skulle prata om mig själv och så vidare. De bad mig beskriva vem jag var och min roll i förberedelsen och så vidare. Jag kunde faktiskt inte hålla bilen för skratt några gånger. Det var kanske nervositeten, men jag tyckte vissa bitar blev lite komiska, som när de efter 35-40 minuter gjorde så här. De frågade mig i början om plogbilsrörelsens struktur och så vidare. Och då sa att vi har inga formella ledare, men att i alla rörelser och grupper och sammanhang så finns det förstås informella ledare, men att vi har en ganska sofistikerat sätt att hantera det och att vi är medvetna om det och så vidare. Men nog väl 45 minuter senare, för att leda mot sin slut, då håller han fram schemat som jag hade skrivit, som han hade en kopia på, och då, där stod, för det hade jag e-postat iväg, så att det stod ju from då pelle.strindlundsnavlat@ebox.ninet.se, och så stod det en massa namn som hade fått den. Och då sa han där just det. Ja, i början pratade om ledare. Är du Pelle en leader? Och då kunde jag inte låta bli att hålla mig för skratt. Men det var som sagt förhörets klimax. Han halade fram schemat som jag hade gjort. Och då förklarade jag att jag var schemansvarig och så vidare. Jag var inte då, under själva förhöret var jag inte medveten om, tänkte jag inte på risken att vi skulle åka dit för conspiracy for criminal damage. Utan det var ju senare när vi kom tillbaka till cellen och du hade pratat med advokaten. Det var väl framåt den 10-11 tiden. Och där du berättade att det kunde vara aktuellt. Vill du säga någonting om hur timmarna innan du somnade, hur var det, och sen kunde du sova bra den där natten?
Ja, jag blev lite så här nervös där. Eftersom det var ju fler som inte var förberedda. Inte jag var inte förberedd, och sen var det flera andra som inte var förberedda på konspirationsåtal där. Även om vi skulle bli frikända i rättegången, så kunde det bli lång väntan i häkte. Så jag låg och liksom upprepade förhöret. Jag kunde liksom inte komma bort från förhör. Utan det låg jag ältade för mig själv automatiskt sådär. Så det var en liten som man kände då innan jag somnade, kan man säga. Lite nervositet. Mm. Sen hur jag ska få ut informationen, eftersom de andra inte hade advokater. Hur skulle jag få ut informationen om detta? Så att vi är tydliga, eller man vet om detta. Den här möjligheten, så att man inte i onödan riskerar en lång utredning med häktning och sådär. Så det var lite grann så. Sen försökte jag läsa den här dåliga boken. En dålig bok jag hade fått då. Läckan på 64. Det gick ju två sidor, den var så urdålig så att jag har ner det. Sen sov jag faktiskt väldigt bra på natten. Första gången jag vaknade, jag somnade väl vid 12, och första gången jag vaknade var vid 5 på morgonen. Jag har inte vaknat någon gång däremellan. Jag var bara uppe och gick på toaletten, sen sov jag väl ytterligare par timmar och kanske var uppe någon gång. Sen var det väl frukost vid 8 tror jag.
Ja, 8:30 tror jag faktiskt att, för då vaknade jag. Jag somnade också, var också väldigt bra. Jag somnade vid 11:30-12 och vaknade vid frukosten som var 8:30. Jag fick igen vita bönor och toast, vegankäk alltså. Det sista jag låg och tänkte på innan jag somnade, det var, ja, dels var det här med vi skulle eventuellt åka dit för, alltså inte att vi skulle fällas, men åtminstone sitta häktade några veckor, kanske några månader, vilket då skulle innebära en del problem, samtidigt som jag tyckte det skulle vara roligt, för då fick jag träffa Stellan och kanske Ann-Britt och Annika och så vidare. Och så sen ifall vi hade fått ut och aktionen hade blivit känd i media. Det var det, och sen såg jag som sagt väldigt bra. Nu är vi framme i fängelset, så att vi ska besöka Annika och Ann-Britt, så att jag sätter paus här.